I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Teknikveckan denna onsdag. Och onsdagar vet ni sedan gammalt, sedan urminnes tider, eller i alla fall sedan förra veckan, att då har vi Johan Pettersson med oss.
Hallå!
Ja, just det. Säljare. Ja. Koordinator.
Får du till alla titlarna, Peter?
A-barn. Ett fantastiskt specement helt enkelt. Och inte få tala om det kanske viktigaste från Linköping.
Linköping, ja. Idag. Boende här i alla fall.
Oj, precis. Nej, från Norrköping. Det viktigaste i alla fall vad vi ska prata om idag. Och det är faktiskt det goda ämnet som vi ska bolla om. Det kan vara lite svårt ibland. Så mycket, så många miljoner tjänar Teknikveckan. Detta Enterprise. Och det här är ett ämne som du fan intressant. Kanske, jag tycker också det är intressant i och med att jag är lite av en stakeholder i detta. Men när man har tagit fram, eller när man har utvecklat, eller när man liksom nästan levt en tredjedel av sitt liv. Eller nästan, exakt faktiskt så. En tredjedel av sitt liv, vuxna liv. Halva liv. Vuxna liv. Teknikveckan.
Ja.
Så blir det lite. Det står lite över sådana här banala saker som inkomster. Men när jag började räkna på det här innan vi liksom så var bara, oj, ja, shit, här får man ju vissa sanningar serverade rakt upp i sanningens
fläkt, liksom. Rätt i trynet bara.
Ja, verkligen.
Ja, men det här är ett intressant ämne. Och som du säger, Peter, man pratar ju inte så mycket om pengar kanske, när man pratar om olika, alltså tekniksajter eller stora sajter överlag vet man väl nästan förutsätter att det finns mycket, där finns det jättemycket pengar, men hur kommer pengarna in från de här, till de här sajterna och hur funkar det liksom? Jag tänkte att ni lyssnare skulle få vara med och medan vi benar ut det här idag och lyssna på lite om allting, hela kretsloppet och vad det är som gör att sajterna kan tjäna pengar överhuvudtaget, att det här faktiskt funkar. För i förra avsnittet, förra onsdagen, Peter, så snackade vi ju lite grann om det här med, ja, men det brinnande driv och entusiasm och att alla de här sajterna startar ju helt ideellt alltid liksom. Och sen så måste man komma till det här vägskälet och hur mycket inkomst man vill aktivera kan man väl säga. Och hur man kan göra det och på de här sätten. Det här tänkte vi skulle titta lite på idag då.
Och man ska väl också helst göra det lite utan att man känner att man bränner sin själ. Eller så.
Ja.
Det är ju det finns ju sätt att tjäna pengar på som är helt okej. Okay. Och så finns det ju sätt som man nästan dagligen får förfrågan om som är mindre okej.
Okay. Så är det. Och det här är ju väldigt intressant. Vi kan väl egentligen bara börja, tycker jag, Peter, med. För det här är ju stommen i allting. Och du är inne på den precis där. Men man behöver ha stommen klar för sig hur ekosystemet, kretsloppet, eller kalla det vad du vill, funkar när det kommer till att tjäna pengar på en sajt eller en kanal på internet. Så är det ju liksom startskottet, punkten där allting börjar. Den första delen, första cellen i den här varelsen är ju att du behöver ha ett innehåll. Och då är det ju väldigt bra om det är ett intressant innehåll. Något som någon vill titta på. För har du då ett intressant innehåll, något som någon vill titta på, då har du kanske också visningar. För har du visningar på din sajt eller din YouTube eller vilken plattform du nu använder utav, så finns det visningar, så finns det möjligheter att annonsera. Finns det annonser, finns det pengar och sen är det repeat på det. Så är cirkeln sluten. Det är liksom det som kretsloppet som finns då. Sen kan du ju ersätta själva annonsbiten mot att du byter ut den mot en annan form av inkomstkälla, till exempel Patreons. Så att du har, man gör ett innehåll, innehållet får visningar, man har Patreons som betalar för att titta på det och sen är kretsloppet slutet.
Det låter ju väldigt enkelt.
Men visst är det enkelt?
Vad är intressant innehåll?
Exakt, för när man presenterar det här kretsloppet på det där sättet, så det låter ju skitenkelt. Fan, det är ju bara att starta en sajt och skriva om lite intressanta grejer och sen får jag massa visningar och sen kör jag annonser och så tjänar jag ju sjukt mycket pengar. Det är ju så det funkar, eller hur Peter?
Ja, det kan vi väl säga.
Ja, det är jätteenkelt. Och så blir man ju liksom inkomstmiljonär på ett år.
Ja, precis. Ja, gud ja. Nej, så funkar det ju absolut inte, utan under intressant innehåll så handlar det väl också om att det ska vara unikt, framförallt kanske. Det är kanske det som gör det intressant i för sig. Under intressant innehåll när det kommer till antal visningar. Om man skulle problematisera den här så skulle jag väl kunna säga att alltså när det kommer till kretsloppet intressant innehåll, lika med visningar, lika med annonser. Här någonstans så lika med visningar, lika med annonser är väl lika med väldigt mycket kreativitet, eller jag får säga vad, men massan, stora massan, kvantitet för kvalitet inom det intressanta innehållet, man ska säga så. Ja. Sen när det kommer till liksom vad som aktiverar Patreon, så känns det som att där har vi mer prata om att man ska, för att bli Patreon så måste det vara väldigt unikt och väldigt intressant. Men att man då kan få Patreons på kanske lite alltså intäkter på kanske lite färre visningar, fast då mer engagerade visningar. Så den går ju att problematisera lite.
Ja, men i det stora hela så är modellerna de samma. Man bara byter ut inkomstkällan från det ena till det andra. Liksom att antingen är det ett företag som ska visa upp sin produkt eller tjänst, eller så är det en trogen lyssnare, läsare, tittare som känner att jag vill köpa in mig för att få ta del av det här unika materialet, eller kanske slippa annonser. Och det är ett fantastiskt upplägg, tycker jag. För det finns ju flera sätt att göra på. Men det kommer alltid tillbaka till det här med innehållet. Att det måste ju vara intressant. Och det vet ju alla som lyssnar här hur många fuskar med innehållet, om jag får säga så då. Att man, om du slår upp Aftonbladet eller Expressen idag, så ser du att det är fusk på fusk på fusk. Det är ju bara clickbait-rubriker så som vi känner till dem. Man använder alltså en rubrik liksom för att verkligen locka dig på ett sätt som, och nu blir jag alltid besviken när du kommer in, för det finns inget, innehållet har inte bäring för vad rubriken sa.
Och nästan alltid så är det en snabb produktion som du, om du googlar lite, kan hitta en nästan motsvarande brittisk TT-artikel, vad nu TT i Storbritannien, eller liksom du vet, för det är ofta där, det är väldigt mycket mindre Tyskland, för att språkmässigt så pratar inte alla redaktioner tyska liksom. Så att man tar snabb produktion. Det handlar gärna om en kändis eller sex.
Eller pengar.
Så blir du multimiljonär på 2 röda sekunder. Vilket är intressant, för sen så kan man göra djupgående artiklar om andra som scammar liksom.
Ja.
Det där är verkligen clickbait.
Det är clickbait som jag definierar i alla fall. Och det är lite synd att det greppet också blivit lite urvattnat. Att man säger, man snackar om clickbait, det är direkt kopplat till något negativt. jag vet inte, i min värld, ja, då får man ju basha mig då. Men jag är färgad av annonsens värld och så vidare. Mm. Men i min värld så är ju en intressant rubrik. Ja, kalla den clickbait, men... Och du tar betet så att säga. Men tänk om artikeln har bäring då. Att det finns ett jäkligt intressant innehåll. Så att är inte det bästa av två världar att ha en rubrik som skapar en nyfikenhet som gör dig exalterad av att läsa innehållet. Och så vart du till och med, du vart exalterad när du fortsatte läsa. Eller du vart utbildad eller du lärde dig någonting. Eller du fick en annan livsåskådning. Det kan handla mycket på liksom en artikel. Då tycker jag på något sätt att det blir, då kan man använda uttrycket clickbait ur ett positivt perspektiv. Men det är ju bara, så tänker jag kring det. Det handlar väldigt mycket om, finns det bäring ifrån artikeln? Och ja, alltså Aftonbladet, Expressen och Kvällstidningen, så de har ju liksom ingen trovärdighet att artikeln ska ha någon bäring. Så att,
alltså clickbait för mig, jag är nog inte där att jag vill använda ordet positivt. Jag vill nog bara att man helt enkelt inte använder clickbait i de sammanhangen och det är positivt. Så ta ett alltså världens klassiskt exempel från mainstreampress. Skådespelare från random serie, tv-serie, Harry Potter eller vad fasen som helst. Så vi tar Harry Potter som ett stor skådespelare liksom nere för räkning typ, för att knacka bort sitt liv liksom.
Mm.
Ja, okej. Okay. Ja, det var ju fasen vad det gick ut för Harry Potter där, liksom, tänker man. Nej. Då är det ju liksom den här... inte statisten...
Nej, men det är ljudtekniker som var med under inspelningen ja, som hade drogproblem under den första halvan.
Det kan ju
halvan.
Hända. Alltså, det kan ju hända. Det kan vara ner på den nivån. I detta fallet så är det ju liksom så här... Den här... vad är det? Crabbe och Goyle. Då den här... en av de kompisarna där till han... Malfoy. En av de skådespelarna har haft lite problem i livet, liksom. Och det är så här, det är liksom ingen... Nej, det är liksom ingen riksnyhet. Och så det är ju en klassisk. Så, sen har vi ju de här som faktiskt sen i slutändan ibland inte ens är sant. Utan då liksom, om man med mycket vilja skulle kunna tolka in på något sätt så skulle man kunna säga att rubriken är sann. Men alla vet att den är inte sann. Utan den är bara skriven av en rubriksättare för att... för det är ju så, på de här tidningarna så är ju inte rubriksättaren och... den som har skrivit artiklarna. Det är oftast inte samma, utan du har ju specifika rubriksättare då. Och då kan ju till och med, journalisten i fråga tycka det är lite tråkigt. Och jag var faktiskt med om det när jag recenserade Bowers & Wilkins Zeppelinare. Zeppelin, en iPod-högtalare som kostade
jag tänkte, har du haft en Zeppelinare hemma och kört runt med?
Nej, men då var det liksom på den tiden då, så jag menar nu att en högtalare kostar 7000 kronor, det är ju ingenting liksom. Men den kostade det då, och detta var på iPod-tiden och jag skrev för Macworld många år sedan. Och då var det så här att den kan inte, då var det, dels var det så här att då sänkte de betyget ifrån typ nästan toppbetyg, om det var 4,5 av 5 eller något sånt där. Och sen så för att ingen produkt som var så här dyr kan få det här betyget. Och sen så ändrar de rubriken då till typ så här svindyr högtalare, typ så. Och jag bara, men, och jag fick ju jättemycket kritik för det, för av alla liksom lyssnat på den också liksom. Det var så här, men det här liksom är inte, vadå svindyr? Ja. Den är jättedyr, men det är ju inom det segmentet och man betala för. Den har ju verkligen blivit hyllad. Liksom. Jag var en av de första som testade den, men sen därifrån också så har den blivit hyllad av allt och alla. Det är en fantastisk högtalare. Har man råd så har man råd. Liksom.
Ja.
Och då det var rätt kul, det blev ju bråk där också. Det är dessutom redaktionssekreterare på Macworld på då var ju, eller alltså, hon är ju fortfarande min frus syster då. Så man har inte kvar på Macworld. Så det var så här, men om du tar bort dina kommentarer om att du inte håller med om det här så kan vi ändra det liksom. Ja visst, fast tidning då, pappret, så hade ju den gått i tryck. Ja, det var ju liksom, det var lite så här, ja, nu är det slut på min karriär här liksom. För min egen del då, för jag tyckte liksom att, ja. Men sen har ju jag blivit anklagad för clickbait många gånger då när jag skriver en artikel på Teknikveckan. Där rubriken är relevant.
Mm.
Den är korrekt.
Ja.
Men den är liksom inte... Den är väldigt lockande. Och den, ja, är, den berättar inte allting. Och grejen är att det är ju... Det lär man sig på första dagen. Liksom, när man går så här, inte journalisthögskolan. Nej, nej. När man går den här liksom, 100 poäng komvuxutbildningen. Hur man ska skriva lockande text. Liksom, eller medieprogrammet gymnasiet när det fanns. Mm. Då lärde man sig det. Liksom, att det ska vara lockande. Och de... det ska vara lockande och det ska liksom vara någonting som berättar saker och ting, men inte hela. Och sen är det ingressen är till för att sammanfatta själva artikeln. Mm. Det missar de flesta nu för tiden, vi som inte kan skriva, vi som är självutlärda. Vi missar ju ingressen helt och hållet, oftast. Utan ingressen på en artikel ska ju förklara hela artikeln liksom. Och det retar mig på då liksom, att så fort man gör någonting som är, man tycker man är lite kreativ, man har verkligen följt de här liksom, hur man ska skriva en lockande rubrik, man gör en bra artikel, och sen är det då någon som inte håller med. Det kan vara, och det är ju om det är kritik mot Apple framförallt.
Ja,
du vet, det är så här, ja. Är det kritik mot Apple, då ska liksom all ammunition, ja, i boken användas. Ja, då är det clickbait. Då är det anledningen liksom. Ja,
men det är inte det, alltså det här har vi ju, det är så här är det ju tyvärr då för alla lyssnare, som om det är någon som inte har uppmärksammat det, så är det ju ganska vanligt det här i våran bransch att att det finns olika lag.
Ja, ja. Men det,
så det vet nog liksom. Många om liksom. Det är lite som att hålla på ett hockey- eller fotbollslag. Och man får alltid ta de här sakerna. Men det du är inne på, Peter, är intressant här med, för det där är ju liksom, så jag tänker ju lite granna clickbait när någonting är intressant och man blir lite exalterad. Du sätter en rubrik som kanske innehåller en fråga eller ett påstående eller sådär som har bäring att man faktiskt lyfter upp det i en video eller i en artikel. Det du var inne på att prata om tidigare liksom, när det inte ens är sant, det är ju alltså, det är ju definitionen för mig för vad är fake news.
Ja, just det. Fast vi använder inte den termen i och med att det är en dum jävel som har infört den i världen.
Ja, men om man ska prata om liksom så här, det är ju inte ens sant då. Så att det är ju bara rent felaktigt. Och jag tycker det är så sjukt att det blir så normaliserat att man kommer undan med det liksom. Att det är liksom ingen som, det blir aldrig några påföljder egentligen. Alltså det händer ju ingenting av att en stor kvällstidning i Sverige skriver någonting som är helt felaktigt.
Nej, alltså du kan ju, alltså om det är såna här snabba liksom notiser som ska få oss att gå med i Aftonbladet Plus och sånt,
ja,
då bryr inte sig så många. Men om det blir liksom problem på riktigt, då kommer ju medierna i P1 då och intervjua lite. Men grejen är att medierna i P1, det är ju som podd, numera podd, som jag och Joel Oskar som lyssnar på liksom.
Ja.
Och du vet, då blir vi upprörda och sen är det utagerat liksom.
Ja, det är en liten en grupp människor där som liksom så här, ja, men som är engagerade och bryr sig. Men de som såg den här fake nyheten eller vad man vill kalla det liksom, artikeln som helt och hållet inte stämmer eller inte sant, och som tog åt sig eller bildade sig en uppfattning om det och så gick och spred det vidare sen. Mm. Den blir ju inte rättad eller upplyst så att säga i det sammanhanget.
Nej, gud, så är det ju. Jag menar, så. Det är så här, och det kan man ju då från teknikvärlden se att åt andra hållet, och man kan ju förstå att Apple-användarna och Tesla-användarna, man kan ju förstå att de är lite brända där liksom. För det kan ju ofta vara saker som uppmärksammas rätt hårt då, i och med att bolagen är, jag brukar säga att det är ju tecken på att bolagen är väldigt ser det som ett komplimang att de här bolagen är så missförstådda ibland och att det blir rubriker ibland. Men det är ju ofta saker som Apple får rapportera, som Apple till exempel, som blir sen en sanning. Ta det här till exempel att man som kan vara lite tolkningsfråga, men ändå liksom i folks ögon så är ju Apple det bolaget som står för sån här planerat åldrande, i och med att telefonerna då blev långsammare. Men liksom, det är ju också uppenbart att det handlar om att förlänga livet på batterierna. Förlänga livet på telefonen istället då. Men att den blev långsammare istället efter en viss tid. Och det här är ju oreparerbar media. Alltså att det har bildats en sanning då, men ganska snabbt gick det ju upp då varför man gjorde så här. Och så finns det ju många då liksom att, du vet, originalartikeln. Och det kan ju vara ännu värre om det är utanför tech då. Att, du vet, det är så här, det kan ju vara människoöden då liksom. Och sen så typ så blir det liksom en rättning då på sidan 2 med liten text någonstans. Och när det kommer till internet så är det ju aldrig någon som hittar någon rättning. Jag vet, Aftonbladet hade det Aftonbladet Superlive någon gång.
Det är inte bara live. Nej, utan det är Superlive.
Ja, men Aftonbladet hade ju det här, har de kvar det? Det här att Aftonbladet kan få pris för Superlive. Nej, men det här att man helt enkelt skulle sitta och chatta dygnet runt med Aftonbladet, någon Aftonbladet-redaktör. Och det är så kul att läsa de här jävla, det är ju modererat då, så de tar ju bara in, alltså de får ju kanske in 10 gånger mer frågor än vad de hinner svara på då. Ja. Så, och det är så spännande då att läsa de här, det är ju som Ring P1. Då är det så här, okej, och då är det ju alltid någonting har hänt liksom. Då är det så här, hej, varför har ni inte rapporterat om det här då? Implicit att det är en invandrare som har gjort något dumt då. Då menar ju rätt många människor att det, då är det inget att rapportera om, och då media liksom mörkar detta. Och då är det så här, ja, men vi har skrivit om det här och här. du vet så här, det är bara det att när den här individen gick in på aftonbladet.se just den stunden, så hade dessa artiklar kanske skjutits ner liksom. Du vet, så det kommer ner content. Och du vet, folk är ju så in i bomben egocentriska där liksom, att om det inte serveras på skärmen framför mig så har det inte skrivits om.
Nej, men så är ju, och så funkar ju vi moderna människor idag. Det är fruktansvärt, man ser ju inte längre än vad näsan räcker och alla de uttrycken som finns, för det liksom att man bara tittar i sin absoluta närhet. Här ligger ingenting sånt, och då finns inte det, eller det har inte jag hört, så det stämmer inte, och så vidare. Så att det här att vara öppensinnad, det är en dygd idag, kan man ju säga. Men vad kan vi sammanfatta det här med då, Peter? Nu har vi spunnit vidare på rubriksättningar. Vi hamnade ganska långt åt sig. Men allting det här styrs ju såklart av pengar.
Varför gör vi detta? Ja,
ja, rubrikerna sätts ju på de här ställena av någon annan för att skapa så många visningar som möjligt. Sen finns det sällan bäring i de rubrikerna med innehållet, det vill säga att du trodde att artikeln skulle handla om det rubriken sa, men det gjorde den inte alls det. För det handlar om något helt annat.
Ja.
Så är det inte riktigt på tech, men ibland så kan det ju hända att det dyker upp en rubrik från någon sajt eller någon kanal som kanske är lite väl överdriven, eller som man känner sig besviken när man kom in i artikeln. Liksom.
Ja.
Men det själva drivet i det där, det är ju såklart för att få så många visningar som möjligt. Och det handlar ju alltid i grunden och botten om innehållet. Så att, och det är ju en genväg. Har inte innehållet ett genuint, unikt, intressant innehåll, så då måste man kanske krydda rubriken till den milda grad att det är det på gränsen att det här stämmer. Därför är jag för alltid en förespråkare för att innehållet ska liksom få prata och säga sitt. Så att innehållet kommer till tals. Men det behöver alltid vara en bra rubrik. Sen är det en balansgång. Som med allt annat.
Det som är intressant i dessa dagar är ju då vad en bra rubrik. Om man tar till exempel min YouTube-kanal. Mm. Så hade jag en liten snilleblixt igår faktiskt. Där jag då gjorde en genomgång av den funktionen i iOS som är 15, som är riktigt coolt, live text. Och det är ju avstängd i alla länder där den officiellt inte har stöd då. Live text finns ju inte, alltså vad ska man säga, den tolkar ju inte svenska, den vet ju inte vad svenska är. Men det är ju bokstäver som bokstäver. Men då är det liksom så här, när du ska översätta mellan språk. Alltså livetext är att du tar din kamera och så läser du av texten på en kartong, på en skylt, på en bild, vad som helst. Och sen så blir den liksom sökbar text, eller du kan markera texten. Det är skitkul, ni måste gå in och kolla på det. För det är liksom texten visas så som den är skriven. Det är inte så att när man direkt tar skärm eller kameran över den, så görs den om till så som det hade sett ut i ett Word-dokument liksom.
Nej, för det är inte så, Peter, att den försöker tolka vad det är som står och skriva ut det åt dig. Det är inte så, va?
Nej, utan den visar det som... Den är bara en avbild på hur det ser ut, alltså själva bilden. Och sen på ett magiskt sätt så är texten markerbar.
Ja.
Och det ser så jävla coolt ut. Och det finns ju Google Lens också inom Google-världen. Men det är lite annorlunda. Och dessutom vet vi ju att det är när Apple gör saker som det verkligen räknas. I vilket fall som helst så...
Till på exempel, tal om lagen.
Slumpmässigt uppspelade låtar och sånt där. Men i alla fall så... Och då kan du också översätta den mellan olika språk och så här, tyska, japanska, engelska och lite sådana saker. Så du bara markerar texten och väljer översätt och sen så kan du till och med få den uppläst då. Till exempel om man befinner sig i Japan, du tar bild på en skylt och sen översätter du på engelska. Och så kan du då läsa, kan du läsa det eller kan du läsa upp det själv? Nog att det är ganska svårt att översätta dem mellan de språken i och för sig. Men i vilket fall som helst så... Då gjorde jag en liten film om det jättesnabbt. Den är snabb inspelning på en kvart kanske. Filmen blev 3 minuter. Jag menar, jag har ju kunnat lägga 2 dagar på en film som är 7 minuter och sånt ibland. Och så tänker jag liksom, vad har jag för rubrik nu? För på YouTube är det väl lite så här att alltså folk, man vill ha lite rubrik efter hur folk söker. Mm. Så när jag gjorde liksom så här, om Tesla Model Y, så hade man ju liksom i korrekt liksom rubrik, det ska vara typ, det ska vara så här, det bästa Teslan liksom. Men det är bara så att, fast folk söker ju inte efter den bästa Teslan. I Tesla-världen är alla Teslor bra nämligen. Så då var det lite så här, ja men vad söker folk på ofta? Jo, då är det ju landet, just för att man vill ha så här svenska eller liksom relevanta videos. Inte någon amerikan som står och skriker i kameran om sin Tesla liksom. Så då körde jag ju Tesla Model Y i Sverige liksom. Ja. Ja, söker man på Sverige Tesla Model Y så är det den som kom upp. Men här så var det lite så, ja men fasen, nu ska jag prova. Och så skrev jag, den bästa funktionen i iOS 15 är avstängd från start. Och då var det ju verkligen så här, vem om man ser den då,
ja,
vill...
Jag kollade på den. För jag använder inte ens en iPhone. Men jag kände så här, att jag har varit nyfiken på att veta vad iPhone-användaren går miste om.
Ja, just det. Ja, precis. Sen har jag ju det tidigare då liksom. Lägg Google inköpslista på hemskärmen för smidigare shopping. Och sen är det så lång den rubriken. Det är ju som en, det är liksom verkligen så här. Ja, nu, det här handlar verkligen om att du lägger Google inköpslista på hemskärmen.
Ja.
Liksom, det gäller ju att veta liksom vad annars kan det vara lite så här, den magiska funktionen med Googles inköpslista, och sen är det lite så här, okej, okay, den man kunde lägga på hemskärmen, yay, men just när det kommer till den här iOS så är ju det liksom bara holy shit, vilken funktion, och därför så matchar rubriken innehållet, tycker jag.
Ja. För att det finns bäring innehållet.
Bäring, ja,
det är liksom där det handlar om, och du sätter ju den rubriken för att den är bra och den skapar ett engagemang, ett intresse, och så finns det bäring i innehållet. Och varför har du gjort hela det här? Jo, men det är såklart för att någon ska se den här videon, för att du ska få visningar. Och sen är ju hela det här kretsloppet igång då.
Som jag vill bli stor och berömd och tjäna massa miljoner liksom.
Ja, framförallt så vill du bli stor och berömd, men du behöver ju ha lite så här finansiell backup på vägen. För som vi var inne på förra veckan, så är det ju svårt att betala hyror och andra räkningar med bara visningar. Eller bara så här, kolla, jag är engagerad och jag är intresserad. De vill ha cash.
För det finns ju nämligen ibland en tanke om att man som konstnär är så stor så världen borde förstå. Alltså jag... Du vet, alltså man kan lätt hamna där efter 2000 prenumeranter ungefär. Det är liksom så här, det här jag gör är så bra så att det finns någon universellt faktum som gör att jag borde inte ha ett dagsjobb.
Ja, just det.
Utan jag borde få göra detta på heltid. Världen måste få veta. Det är ju sen, det är ju innan man inser jävla skit allting man har gjort under den perioden. Och därför så kan man ju gå och ta banklån och skuldsätta sig för livet istället. Don't do it, kan jag säga.
Nej. Det är väl det här är ju kanske inte en podd om finansiella råd, men det är ändå ett bra tips.
Precis. Det här är ju en podd om hur man faktiskt tjänar pengar på just Teknikveckan. Ja.
Men du, låt oss komma Peter, in. Hur mycket pengar tjänar man på att köra annonser då? Den frågan, den är ju lite intressant.
Ja.
Den får man ibland. Mm. Och den är ungefär lika lätt att svara på som den här klassiska, hur långt är ett snöre? Mm. För det är ju väldigt beroende på. Om vi ska liksom försöka bena ner det här lite snabbt och även prata på liksom så pass övergripande så att alla lyssnare hänger med på vad det är vi pratar om och kan relatera till och förstå vad som skiljer de här olika prismodellerna och hur mycket pengar och visningar och så vidare åt. Måste man ju börja med liksom då, vad är det för typ av innehåll man har och vad är det för målgrupp som då tittar på det här innehållet. För olika målgrupper är olika värda. Och det här är ju så här, inom annonsbranschen så är det verkligen solklart att det är ju efterfrågan som styr. Och är det som så att det finns få stycken som är väldigt techintresserade och man vet att de är techintresserade är ofta de som influerar de som är mindre techintresserade om vad man ska köpa för produkter. Så de har ett ganska högt värde. Så när man tittar på hur mycket pengar man kan tjäna på annons. Ja, har du en tekniksajt med engagerade techläsare som är ganska bildade och har bra koll på tjänster, produkter och sådär. Så då har du ett ganska bra utgångsläge för att kunna ta bra betalt. Men det förutsätter ju också att det finns visningar att ta betalt för. Så det här är ju liksom det är en vågskål. Har du väldigt intresserade, engagerade och besökare som också framförallt då influerar andra om vad man ska köpa eller tipsar om produkter och sådär, är väldigt produktfokuserade, så är det en värdefull målgrupp. För det finns inte lika många utav dem som det gör utav personer som kanske inte är så techintresserade. Så ser ju världen ut. Det är ju flera som besöker Aftonbladet för att bara kolla om det har hänt någonting spektakulärt eller bara få ta del av något elände liksom. Det finns ju flera i den målgruppen. Så de har ju inte lika högt. Det är billigare helt enkelt att annonsera där än vad det är att annonsera på en renodlad tekniksajt. Bara för att så här, cementera och etablera målgruppen och hur det funkar med olika målgrupper då. Så då är man vidare till nästa steg här. Och det är ju, Peter, det här med hur många visningar man har på sajten liksom. Och det är först där man vet vad man har för målgrupp och så vet man så här, men hur många visningar har man då? Och det där är ju också, säg att en sajt har 1 miljon visningar i månaden. Och när vi pratar visningar så pratar man alltid hur många faktiska visningar den här sidan har under en månadstid. Då brukar man oftast, mest vedertaget att man tittar det som heter Google Analytics. Alltså Google tittar på hur många besökare får din domän då helt enkelt, din sajt. Så har du teknikveckan.se, hur många besökare har den sidan på en månad? Och då blandar man, det är både de som kommer varje dag eller någon som dyker in som är helt unik och så vidare. Men man tittar på den totala mängden visningar. Och då sätter man ett bestämt värde på vad en visning kostar, eller det som man brukar göra i en För att förklara enkelt för er lyssnare så vad en visning kostar. I annonsbranschen brukar man prata om cost per mil, CPM förkortat. Och då är det per 1000 tittare. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt uttryck. Men så här funkar det. Och det är inte det enda i annonsbranschen som är märkligt. Och det här är en sån bransch som älskar förkortningar. Varav jag stöter på människor dagligen som inte ens vet vad förkortningar betyder och kastar sig med uttryck och begrepp som ingen vet vad det betyder. Jag menar, jag är också skyldig till att låtsas att jag förstår vad vissa saker betyder, men jag har ingen aning för att komma vidare i en diskussion.
Men den där CPM, cost per mil, är ju liksom som för att annonsmarknaden är som en diktatur i djungeln liksom. Devalveringen sker. En gång i tiden kunde man prata kostar per sidvisning. Nu är det ju på promillenivån. Så då får man ju prata per 1000 då istället.
Ja, och varför? Ja, jag fattar inte. Så är det i alla fall. Så ser själva funktionen ut att man pratar, och så pratar man då om att CPM har ett visst pris. Det kostar så här många kronor för så här många tusen visningar. Och sen får man helt enkelt ta fram då och vad vill man annonsera på sajten, eller vem vill annonsera på sajten. För någonting som bestämmer, vad kostar då 1000 visningar på Teknikveckan? Det finns ju, det är inte bara att säga, men vi har så här många visningar, nu kör vi. Utan man måste också titta lite grann på vad är det för typ av annons då? Är det en vanlig bannerannons som ska synas på sidan? Eller i en artikel? Ja, då måste man titta lite grann på hur stor är den? Och hur stor är den i förhållande till andra annonser på sajten? Hur intrusive är den, som man säger på engelska? Jag brukar prata om ingrepp på, det låter lite farligt, men man pratar om ingrepp på svenska.
Alltså, det är sälla ingreppet.
Ja, det är så här, hur mycket stör den läsaren, eller hur jobbig är den här annonsen för den som besöker att ta del av? Är den, det här ingreppet då styrs ju väldigt mycket av relevansen i annonsen också. Men man måste också titta, som jag sa då, på storlek och ingrepp, men också hur många andra annonsplatser det finns på sajten. Och sen då såklart hur många som vill ha den respektive storleken eller vad man vill ligga på sajten. Så sätter man ett pris, en modell ut efterfrån där då. Och vanligt är väl att man har en... Det är så svårt det här, ingen sajt är den andra lik, men vi försöker ju på något sätt, jag vet inte Peter, det känns som att vi försöker gå mot någon slags standardisering ändå inom tech. Att man kan hitta ett och samma bannerformat på flera olika tech-sajter.
Ja, men där har väl nog Feber satt en trend, tror jag.
Ja.
Så, och sen är det väl också lite så att man inom tech inte... Vi har haft lite på 99 Mac och så, men vi får se hur det blir nu i framtiden när den kommer att assimileras av Teknikveckan. Så vi har ju haft lite så här random fillers annonser. Det kan ju vara allt ifrån exotiska damer till artrosreklam och sånt. Och det är ju, funkar ju typ på när man har miljard sidvisningar och Aftonbladet och sånt. Man förväntar sig ingenting annat, men på våra techsajter så vill man ju ha väldigt relevant reklam.
Ja, det är, du vet ju Peter hur stor förespråkare jag är utav relevant reklam, och då är ju ändå den som
det
sitter...
låter så unikt att vara förespråkare för det, men det är ju det här.
Nej, men det är det alla vill egentligen. Ja. Problemet är att det finns det som skiljer sajter åt här, och liksom i ett vägskäl, det är ju att antingen så går man för mindre kanske då antal annonser som kanske är mer välbetalda, för att den som besöker sajten ska få upp annonser som känns relevant, som sammankopplat med innehållet som finns på sajten. Att, ja, den för annons helt enkelt du kan förvänta dig ska finnas där. Eller så går du det andra hållet och bara skruva på då. Och kör som Peter säger, det alltid kan vara dambinder på, och det kan vara liksom så här, allt möjligt, artrosreklam, och det kan vara vad som. Mycket kasino dyker upp överallt också. Och bara skruva på för att maximera, köra volym, kvantitet och få ut så mycket pengar som möjligt helt enkelt på de visningar du har. Eller kanske lämna lite visningar, att det finns visningar to spare, men att du kör mera relevant reklam. Men då kanske inte finns lika mycket reklam att köra. Så det här är ju en balans. Och fasen, så fort vi pratar om pengar och annonsering och allting handlar om en balans. Och det är ju det här som jag tycker att vi pratar om, inte dagligen kanske Peter, men du och jag snackar ju om det veckovis i alla fall, det här med alltså relevansen utav annonsen och vad man ska köra. Och du är ju ganska tydlig där, tycker jag, med Teknikveckan, vad det liksom, vad du vill ha för typ av, vad du helst ser för typ av annonser på sajten.
Ja.
Och det är ju för att ni lyssnare, tittare och besökare utav Teknikveckan är ju så värdefulla. Det är ni som är stommen i allting. För om inte ni finns där så finns det inga visningar. Men de måste också ta fram intressant innehåll för att ni ska vara kvar. Och annonserna ska ju aldrig bli den, ska man säga, faktorn som avtänder er från att besöka eller lyssna på något av Teknikveckans innehåll. Liksom. Men jag hoppas ju att våra diskussioner som vi har här på onsdagar på något sätt ger en inblick i och kanske platta tröskeln lite granna i att vara lite mera accepterande. Vetskapen om att vi jobbar hårt med att försöka alltid hitta så mycket relevant annonsering vi kan. För att det ska kännas bättre för dig som lyssnar och tittar och besöker med sajterna. Så att inte det, vi vill ha ett minimalt ingrepp i er vardag helt enkelt. Och som jag brukar prata om, varför måste reklam vara dåligt? Det finns ingenting som säger att reklamen måste vara dåligt. Så kanske du till och med stöter på en sponsrad artikel som du tycker verkar intressant och som då du klickar på, så kanske du till och med lär dig någonting.
Det lär man göra om det är Kors som har producerat den.
Det händer faktiskt rätt så ofta att man educatar med reklam när man har anlitat oss på Core. Och det är väldigt kul. Vi brinner för det vi gör helt enkelt. Och det är jävligt roligt att göra det här innehållet åt de här företagarna.
Det är ju kul när det finns en ärlighet där. Det vill säga alla är överens om att nu ska du läsa någonting. Vi ska inte fara med osanning. Det är inte som liksom när Preem försöker få hela allmänheten och tro att det är ett stort miljöprojekt att bygga ett raffinaderi i Lysekil via då native-annonser i DN och Svenska Dagbladet. Något så absurd och mycket.
Ja. Ja, men det är ju, vad ska man säga, det är väl det sättet som tyvärr alla ser och blir färgade av, att sponsrad artikel eller det här är liksom ett köpt innehåll, då blir det automatiskt klassificerat som skit och osanning liksom. Så det är den uppförsbacken som vi har att jobba med när vi ska sätta igång de här produktionerna, att vi måste göra det så himla 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 bra så att det är så tydligt att det här innehållet skiljer sig, alltså att det är så jäkla bra, att det är så likt en objektiv artikel i största möjliga mån. Och det här handlar ju om att en annan får ju gå i stick och stäv med annonsören rätt många gånger. För att de har ju en idé. För de har gjort och köpt de här sakerna förut hos någon annan kanske. Där man vill få ut sin produkt genom att säga att det här är den bästa produkten. För den är så himla grym. Och sen har man liksom ingen bäring i sina påståenden. Och som leverantör eller tillverkare av en produkt så lever man i sin bubbla om att nej, men vårat tangentbord, det är det bästa tangentbordet. Det finns inget bättre. Kan inte bara skriva det i artikeln? Nej, alltså den här målgruppen går liksom inte igång på det. Vi tror mera på att kanske titta på vad det är. Finns det något unikt med tangentbordet? Ja, men så är det. Ponera att det här tangentbordet har en rad med nya multimedia-knappar som kanske inte är så vanliga. Då kanske man ska ta vinkeln kring hela storyn på det här tangentbordet om just multimedia-knappar och varför det är bra och när det är bra och varför du behöver ha ett sånt. Och använda det här tangentbordet som ett exempel på det. Alltså att du vinklar storyn på ett sätt som liknar mera innehållet helt enkelt, som de här sajterna brukar skriva om olika saker. Istället för att bara typ så här, ja men vi har köpt annonsytan eller platsen, vi får lov att finnas i en artikel på den här sajten. Och då tror man automatiskt att det är bäst att säga att produkten är det grymmaste som du någonsin har skådat, och så tar man och så pastar man in lite pressbilder och sen en massa klicklänkar med köp, 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 köp. Det kommer inte funka bra. Så mera relevanta annonser.
Det som är lite spännande där, bara en inflikning, det är ju att ofta har ju annonsköparna, medieköparna där, det kan ju finnas en produkt och det här bolaget är jättestolt över vad den här produkten gör. Och de har fått reda från internt att det här är jätteunikt. Och sen vet vi att det här finns i 10 000 andra liknande produkter.
Ja.
Och då har ju vi ett litet utbildningsinsats att göra där. Och där kan ju också krocka. Men oftast handlar det ju om att bara faktiskt säga det. Att ja, men det här är inte så unikt. Men vi får hitta ett sätt att komma runt det. Och få göra det intressant. Sen tror jag också att det är nog nyttigt som läsare att vara lite kritisk. Även till de native-annonser som vi gör.
Ja.
Och, men vi menar ju att det faktumet att jag gör dem hantverkmässigt ibland till er. Och sen att de visas på Teknikveckan. Men så att det är en salig blandning där som jag ändå måste säga att det är jag stolt över. De grejerna vi gör. Det är jag extremt stolt över. Det kan jag säga genuint att vi producerar in i helvetes bra native-reklam. Alltså.
Ja, och det är ju för att vi är vår egen målgrupp och att vi bryr oss om innehållet. Att vi vi har ju den genuina ingången jämt i att när vi vill göra de här annonserna så är det ju att vi tänker att nu vill jag göra en story som jag själv vill läsa. Jag skulle vilja läsa den här artikeln. Så att det faktiskt blir roligt att arbeta med det. Precis som om man hade jobbat helt objektivt redaktionellt back in the days för 5, 6, 7 år sedan. När man skrev reportage och tester och andra artiklar. Jag vill ha den samma känslan med min. Men jag är fullt medveten om att produktionen är betald. Det är ett sponsrat innehåll. Men det är ingenting som säger att det inte kan vara en bra artikel som faktiskt ger någonting. Och det är där, det är den här genuina känslan. Att man förstår, som du är inne på Peter, det är inte ofta till och med tillverkarna själva förstår sin egen produkt. De tror att den är superunik, men de måste ha en annan vinkel i techmedia för att nå fram, liksom, att du ska få bra resultat. För man vill ju att artikeln ska bli läst. Och ultimat är ju att den kanske till och med har klick. Det vill säga att du klickar det vidare till produkten hos en återförsäljare eller hos tillverkarens hemsida, liksom. Så kan man skapa ett sånt intresse, då har man ju verkligen lyckats.
De finns ändå tillgängliga nu för tiden. Det är alltid så. Du vet, alltså, vi bara så här, ja okej, okay, vi måste ha sample. Vi har inga sample. Ja, men vad fan.
Ja.
Det är så att komponentbristen påverkar ju allting, liksom.
Det är helt stört.
Men en sista grej där just om native är ju att om man nu tycker att det är lite problematiskt då att så att säga kamouflera åka med på det goda renommet en sajt har redaktionellt och liksom göra reklam baserat då på det. Liksom. Alltså det är ju så här, alltså det är naturligtvis så att om man lägger en native artikel på Teknikveckan då, om teknik, så är det klart att när man läser den så har man betydligt mindre kritiskt öga mot vad som sägs än till exempel om då Prima annonserar på DN. Liksom. Men det man måste förstå är att om man inte använder den här typen av reklam, då blir det ju en annan typ av reklam för att fylla upp det här budgethålet. Mm. Och då blir det ju liksom atrosreklam över hela jävla Teknikveckan.
Ja. Ja, men det gäller ju att balansera. Allting måste balanseras. Om man faktiskt bryr sig om sina läsare, lyssnare, tittare. sin publik, liksom. Så tror jag att det viktigaste är att balansera innehållet. Så att hade vi kört ut en sponsrad artikel, alltså native artikel på Teknikveckan varje dag, så att det var till exempel en 20% utav det innehållet som publiceras på en dag på Teknikveckan, så hade ju det i sin tur, ja, det hade blivit rätt mycket cash för Teknikveckan, men det hade också på andra sidan påverkat förtroendet, att man lägger så mycket engagemang kring det betalda köpta annonserade innehållet kontra det liksom rent av objektiva redaktionella innehållet som kommer. Även om vårat native content är svinbra så krävs det en balans. Att man håller sig på en sån nivå med ingreppet så att publiken känner sig bekväm. Liksom. Att det känns fine och de annonserna som kommer känns också fine. Att man förstår också annonsens varför den finns där och att sajten måste gå runt rent ekonomiskt. Men ekonomiskt då, Peter, rent pengamässigt, vi har ju bubblat lite här med och satt rubriken på dagens avsnitt att så här mycket pengar tjänar Teknikveckan. Och nu har vi pratat väldigt mycket om rubriker och annonsers utformning och sådär. Vi landar ju ofta här för att vi tycker ju det är ganska intressant med hur man kan göra olika typer av annonser och vad som skiljer dem åt. Men Teknikveckan då, hur mycket pengar tjänar de?
Det är ett starkt ord, tjäna. hur mycket pengar förlorar vi är väl det som är intressant. Men innan vi kan konstatera varför så... Jag ser här att du har börjat med utgifterna, så vi kan väl börja där då. Liksom. Vi kan väl se allt vad vi då förlorar pengar på. Det är fel att säga. Allting handlar om att betala för att ha en sajt och att skapa content.
Det är fullt naturligt, för det här är ju en verklighet som alla måste förhålla sig till.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Egentligen bara så här, jag spaltade upp lite saker och siffror som, ja, men du och jag har bollat vad vi lite grann har kommit fram till. Och det här är jag kan spoila direkt och säga att alla ni som vill veta exakta kronor, siffror och ören kommer inte få veta det. Men nej, ni kommer få veta här.
Det
är ju för det här är en uppskattning, ja, i månaden baserat på några års tillbaka tid då. Så att för att, ja, kunna ge något slags...
Delvis är det ju så, just det här att vi faktiskt betalar skribenter är ju nytt sen kanske 2 år tillbaka.
Mm.
Alltså Tekniken har ju bara de senaste 2-3 åren blivit någonting annat, någonting mer seriöst, någonting som faktiskt kan betala för sig. Inte liksom att man har en som utvecklar lite på fritiden, inte att man har liksom folk som skriver lite på fritiden och sådär, för det där fungerar inte i längden. Det är väldigt kul att som vara med som skribent, har vi märkt, att man... Det är kul att få prylar, men det är inte så sen så kul att skriva om dem. För att, grejen är att om man ska skriva för såna här sajter, då handlar det om att ha ett intresse av att skriva först. Och sen så handlar det ju naturligtvis om att ha ett intresse i produkter, för då är man ju, alltså tekniska produkter, inte till exempel fotvård, skönhet, spink och så vidare. För då ska man ju skriva om det istället naturligtvis.
Ja.
Utan man ska ha ett genuint teknikintresse, men man måste tycka det är roligt att skapa och skriva, för annars blir det inte av. Annars, nej, blir det bara ett ok liksom, och då är det bättre, ja, att köpa produkterna. Och det som vi har märkt då också naturligtvis är att man får ju betala för att det här ska bli konsekvent. Och just nu så har vi en skribentbudget på 15 000 i månaden.
Mm.
Och för det så får vi ju ett par artiklar eller notiser eller man kallar det per dag då. 15 000 i månaden, det är rätt mycket pengar per år det.
Ja, det bygger upp liksom. Ja, men det låter, jag tror att många kanske tänker att, men vadå, om det är någon som sitter och skriver som på Teknikveckan måste ju vara anställd och tjäna kanske, Alltså före skatt liksom lär man väl i alla fall ha en, ja, men 25 då. 20-25 minst liksom. Man sitter och skriver tekniknyheter varje dag och bara matar ut sånt liksom.
Ja, så det hade ju varit, där vill vi komma. Vi vill ju ha 3-4 skribenter som är heltidsanställda, som är liksom någon ansvarar för till exempel Android, någon ansvarar för TV och verkligen, verkligen blir väldigt bra på det här.
Mm.
Men det är ju en helt annan karusell liksom, för att om du ska ha, detta är ju verkligen, alltså 15 000 i månaden är ju vad de fakturerar oss via liksom frilansfinans eller vad det kan vara.
Ja.
Och sen så är det peanuts för dem. Alltså vi pratar ju nere på typ 60 kronor per notis efter skatt liksom.
Ja.
Och så. Men du vet, ska man ha en som, ska man ha då ganska dåligt betalt, Malmölöner säger vi då, det är ju inga Stockholmslöner här va. Säg att du har ett gäng skribenter då med specifika ämnesområden, de får 25 000 i månaden innan skatt, och då får de ut liksom under 20, och det kostar oss nästan 35 000 i månaden.
Ja.
Och det var helt plötsligt så är man ju uppe på helt, och då har vi inte ens pratat om att vi som liksom faktiskt engagerar oss som ägare och som liksom lägger ner all vår vaken tid på det här också ska få lite pengar, utan då är det bara liksom skribenter. Så där är vi ju inte än på många år.
Nej.
Fördelen med att inte vara där är ju att då är vi ju inte så panik, då ringer vi ju inte till Johan här och säger ni måste fixa fler annonser liksom, vi får skruva upp liksom, utan här är ju verkligen sådär, vi kan ju vara picky när vi själva har dagsjobb liksom.
Ja.
Så det är ju ungefär där är vi nu, och det är ju den som, ja, det är ju den som vi vill öka kostnaderna för. Det är ju den som alltid, ja, kommer att öka.
Den är ju direkt kopplad till kretsloppet som vi började öppna det, ja, programmet med, att det är ju rimligt att anta att flera skribenter som gör mera innehåll också skulle bidra till att när det blir mera innehåll med mera kontinuitet och att det här innehållet är tillräckligt intressant, ger mera visningar så att de skulle kunna bära åtminstone sin egen kostnad så länge det fanns annonser och då Patreons till exempel som täckte upp för det.
Tänk om det var så att det alltid, man anställer en ny skribent och den alltid betalar sig, för det blir, ja, så mer content.
Det vore väl något, men
nej, det så är det verkligen inte. Sen har vi ju drift. Den är ganska stabil faktiskt, för det är ju fördel. Förr i tiden så kunde det vara så att sajter kunde, hade inte råd att växa. Jag vet när vi hade Array, och så varje gång det var Apple event så gick den ner. Så kollade vi då med om det var FS Data eller Binero eller vad det var. Det var nog Binero faktiskt. Och då var det så här, nej men liksom, man har inte mer än x antal samtida anrop här på, liksom, på de här webbhotellen. Liksom.
Nej, precis.
Och då var det så här, ni måste ha en egen server. Och det var plötsligt så här, shit, ska en konfa den? Och liksom, du vet, det var ju jättemycket kostnader på den tiden.
Ja.
Nu är det liksom, du vet, det, så här, det kostar ju ingenting med servrar, virtuella servrar. Men däremot betalar vi då en kille som då driftar de här virtuella servrarna och så ser till att saker och ting fungerar. Det är ju, alltså det är ju det, han får ju gå ut och olja maskineriet varje dag nästan, för håller 99 Mac uppe. Den är ju helt, alltså shit, alltså vilket korthus det är. Och han är också ansvarig då för, i det här kostnaderna, att integrera 99 Mac gamla då i Teknikveckan framöver då. Så att det är 3000 rimliga kronor i månaden. Men det är också 36 000 kronor per år.
Ja, det byggs på här nu. Det börjar läggas på hög på minussiffrorna.
Ja, verkligen, verkligen. Alla priser exklusive moms.
Ja, vi räknar som stora pojkar gör.
sen så är det ju också spännande då att sajten, alltså Teknikveckan så som den är nu. Och den har utvecklats från grunden. Det är WordPress som vi sitter och uppdaterar i, med själva fronten. Alltså det som... Nu är ju egentligen WordPress också front-end, men så att säga, det ni besökare ser, det är utvecklats för grunden, och sen så sitter vi liksom bara har WordPress som ett redaktionellt system, att vi skriver grejer liksom. Mm. Och den är ju pågående utveckling hela tiden. Vi har inte ens nått halvvägs. Den har då kostat 300 000 över 3 år, så att det är ju nästan, det är ju så vi har satt 8 000 kronor i månaden för den.
Mm. Ja, det är väl ett snitt liksom. Det är ju inte en sån kostnad som dyker upp varje månad hela tiden. Men jag kan tänka mig att den mer sällan kommande kostnad kanske.
Vi har ju valt att ha norrländska utvecklare, jag vill säga. Men vi har både skåningar och vi är ett team. Det är 3 personer som sitter med drift och utveckling.
Mm.
Och som då så att säga naturligtvis har miljoner andra klienter som man märker ibland. Det blir lite kötida. Men vi har ju valt att betala svenska människor och svenska priser på det här. Just för att vi vill vara så tight. Alltså vi sitter och pratar varje dag. Och så. Det finns ju ett sätt att få ner timkostnaden ganska så markant. Alltså vi pratar mer än halva priset. Men då ökar ju också vårt ansvar och jag vill bara liksom skicka en tanke till, jag vill vara som när jag liksom har hantverkar hemma. Jag vill ha det här slutresultatet, jag bryr mig inte om hur ni gör det. Nej, det är också så jag vill kunna kommunicera med de här utvecklarna.
Ja.
Och om man då använder utländsk, alltså ta in utländsk arbetskraft, det låter ju som att man är ett LO-förbund här och har problem med det här, men om man tar ut utländska programmerare som sitter i utlandet som är mycket billigare, då är det sån jävelysisk projektledning och det finns liksom ingen, det finns ingen driv, de kunde inte bry sig om teknikveckan mindre, så det har vi valt just för detta projektet. Sen håller jag på med andra saker som har betydligt billigare timpenning då, men då är det liksom inte just detta projektet. Licenser och övrigt är ju sådana post, du vet, det är så här. Ja, men så fort man ska ske, nu fick jag ner
tråkiga kostnader, så jävla boring.
Postnord liksom, ja. Du vet, vi skickar ut julkalendergrejen. Nu blir det ingen julkalender i år för det är för mycket jobb och för lite gain.
Ja, vad har du med där? Du har typ Adobe-licenser kanske för lite Photoshop och sånt här.
Ja, det hade man ju kunnat haft. Nu har jag det på mitt eget bolag. Men det är en klassisk sån. Men du vet, det är så här, 200 kronor till den här sajten där man kan ladda hem Final
Cut-teman.
Vi har Dropbox, vi har Google Mail, vi har, alltså det känns som att det är 1000 miljoner saker.
Ja. Olika molnlagringar om det ska vara Drive och sånt där liksom.
Och sen har vi ju en ganska stor post och en gång per år, det är ju redovisningskonsulterna, kostar ju 10 000 per år till exempel, det är 500 kronor fördelat nästan. Vad säger ni? Det är 1000 kronor nästan fördelat då per, den är lite låg där när jag tänker efter, för det är så svårt att komma på. Det är så många bäckar där helt plötsligt. Ja. Sen den här vi spelar in podden nu, då ska ju ljudtekniker Dennis Klarin ha lite pengar också så han kan betala sitt Lego. Då är ju han underbetald, det ska ni ju veta, ni som inte är patrons här. Han är så underbetald så det finns inte. Han sitter och får ut den här varje dag, varje vardag, vissa helger också. Han fixar av Dona med ljud där det är dåligt. Han är helt fucking awesome. Och för detta så får han då bara 5500 riksdaler. För det är nämligen det som vi just nu får in i Patreons. Och han borde ju ha typ med allt detta jobb. Hade du vet, att producera en podd i Stockholm för marknadspriser. Då ska de ju ha 15 000 per avsnitt. Liksom.
Jajamän. Så tänk så att ni som lyssnar nu, som ännu inte är Patreons. Och som känner sig att Dennis har alldeles för lite Lego. Och att ni gillar ändå den här podden, ni har lyssnat på den här podden mer än en gång, så kan det ju vara läge kanske fundera om inte Dennis förtjänar lite mer
Dennis
Lego.
Dennis förtjänar ju egentligen att få marknadsmässig betalning för det han gör, och hela den här podden nu som ni märker är lite mer seriös, det går i vågor, för ibland är podden lite fritidsintresse, ibland är den lite mer seriös. Nu kör vi här en hård satsning till liksom årsskiftet. Och sen får vi se helt enkelt om ni tycker att det här innehållet är så mycket värt att det är värt att betala för så här mycket. Och är det inte det så lyssnar jag på det och så får man liksom gå tillbaka till färre utgivningar och sådär. Och sen har vi då utrustning och det är också så här höfta liksom, du vet. Två Blackmagic-kameror till Tor. Marcus behöver ni Panasonic Geo 5.
Men det är ju inte varje månad.
Nej, precis. Så det är ungefär 60 000 per år. Liksom. Ja. Det är mycket så här. 180, då blir det så här 180 000 per år, 36 000 per år, 96 000, 60 000, 66 000, 60 000. Det ska sägas här att för oss som driver Teknikveckan, alltså jag, Marcus, Attefoss och Tor Lindholm, så har vi inte tagit ut en spänn genom alla de här åren. För det är ju så att när vi kollar på intäkterna här så ska vi ju se om det finns några pengar att ta ut överhuvudtaget.
Ja, vi kommer till den punkten nu och den är lite så här, Ja, det finns delar i den där jag kan hoppa in och ta, men vad jag vet i alla fall när vi har tittat lite grann på det här, så, som, och som du nämnde avslöjade med dina Patreons, så de täcker upp podden. Och där har du 5,5 in.
Ja, den tar ut varandra hela tiden.
Så den, podden bär sig själv i nuläget. Med, att, men det är fortfarande så här, den omfattar inte, det ger inte på något sätt dig, Peter, eller dina gäster någon slags ersättning för att vara med.
Jag frågade ju en då som har varit med tidigare i podden och så här, men vill du köra liksom så här kulturmåndag liksom? Prata gaming och film och så här. Han var ju jättepå. Och sen säger han då något som är lite så här klokt då liksom. Alltså, inte på något sätt så här att nu ska jag ha massa pengar, men då säger han liksom att ja, alltså är det så varje vecka liksom om man ska planera så här, då är det kanske bra om det utgår någon viss form av ersättning liksom. Och då, ja, det har du ju rätt i. Så här kan vi liksom inte hålla på i år ut och år in liksom.
Nej, jag vill säga kontinuitet. Men kontinuitet kostar. Och om det inte kostar ett genuint driv och engagemang så kostar det pengar. Så är det. Sen kommer vi lite granna till reklamerna. Egentligen är det helt och hållet där det handlar om. Och poddreklam, du kör ju reklam i den här podden.
Ja.
Där ligger du på ungefär 2000 spänn. Är det per månad eller per podd? Eller?
Nej, det är per månad.
Per månad, ja.
Det är den här, det är de för icke-patreons då.
Ja, precis. De som får lyssna på våra ljuva stämmor tillsammans med reklam. De inbringar det här.
Det roliga är ju att jag gissar att vi har räknat lite fel här nämligen. För det är ju så att
stoppa pressarna.
Ja, exakt. Nej, men eller inte. Det är så att Dennis får ju totala poddintäkter och då skulle man kunna tro att Patreons 5500 och sen så har vi då poddreklam 2000. Det är ju då mer än 5500, men det är ju så här att Patreon snor momspengarna.
Ja, de ska ju ha en katt för att de tillhandahåller själva.
Ja, det gör de också, men det är liksom utöver detta. Men det är också så att typ Patreon betalar inte in momsen till... De bara försvinner.
Ja, ja.
I normala fall liksom, så finns det väldigt tydligt så här. Liksom, om man jobbar med utlandet så redovisas det på ett sätt.
Ja.
Men Patreon, de bara, nej men ni är svenska, ni ska betala 25% moms. Jaha, men kan ni ge oss de momspengarna så vi betalar inom Skatteverket? Nej.
Nej.
Okej. Så då är det ju så att Dennis då, han... Och i och med att de pengarna liksom då inte liksom kommer med i redovisningen korrekt, så är det inte heller liksom riktigt att vi får tillbaka dem från Skatteverket. Jätteskumt med Patreon faktiskt. Det är jättekonstigt. Och då är det liksom så att reklamen och Patreon-intäkterna blir det samma då som Dennis fakturerar. Så att poddreklamen är ingen intäkt på detta sätt. Utan allt som har med podden att göra går vidare till Dennis då.
Och sen har du lite affiliate också.
Ja, men det blir lite affiliate. Vi hittar ju lite rabattlänkar och det lanseras lite iPhone och sånt. Och då, beroende på vad man shoppar, så får vi lite pengar då. Då har jag räknat att det är ungefär 5000 kronor i månaden. Mycket webbhallen kan jag säga. Och det som är intressant här måste jag bara delge. Och det vet jag inte vad det beror på. Men det kan ju bero på att det finns ett ointresse av någonstans här i ledet. Det är nämligen så att när iPhone 11 lanserades så fick vi 35 000 i intäkter från den lanseringen. Det var till och med mer än så. För det var 35 000 från tre bara via Attraction-nätverket. Och sen så var det liksom lite till två lite så. Så det var ungefär 40-45 000 vi fick då. Ja. Sen så iPhone 12. Då var vi nere på 25 000.
Okej.
Okay. Och med iPhone 13 så är vi nere på 1500.
Oj.
Vad hände där liksom?
Ja, men är det alltså klick? Antar det affiliate länkar klick alltså
eller hur funkar det? Pengar alltså.
Ja, nu. du fick okej, okay, ja.
Så vi fick 45 000, 25 000 och 1500 kronor i år då. Och då var det bara typ tre stycken abonnemang från tre då som tecknades. Och om det var liksom att man köpte, var det att tre inte var sådär världens bästa erbjudande i år som de har haft innan, även om det var helt okej. Okay. Men då var det ju samtidigt så inga andra operatörer fick vi några pengar från. Och då är det lite såhär, köpte inte folk iPhone 13 så mycket? Eller köpte man det på annat sätt? Alltså det ska bli väldigt spännande att följa den hur mycket. För det har ju varit lite så här iPhone 6S över den här lanseringen. Fina telefoner, men vi äger ju redan 12an och 11an.
Liksom. Ja. Vart det lite mer känslan? Ja, liksom.
Så är det ju. Men det är ju en annan podd. Så där ligger det som är mest tragiska med det här var ju också att det var ju sista intäktsposten.
Ja, vi har hoppat över den som jag tänkte ta nu. Ja. Men det var sista på våran lista, för vi hoppade över den. Och det är ju våran.
Ja.
Det är våran post. Banners och Native. De här banner-annonserna ni ser på Teknikveckan. Och de sponsrade så kallade Native-artiklarna som dyker upp ibland. Hur mycket pengar får det här, kommer in på det här? Och här ligger vi idag och in då till Teknikveckan. På cirka, det är strax över hälften. Utgifterna. Totalt sett är i runda slängar på det här som jag och Peter räknar på ungefär 40 000 i månaden. Inkomsten är ungefär 40 000 i månaden som kommer in totalt. Och vi från Core-sida här med Banners och Native tar in mer än hälften, ungefär 25 000 i månaden då. Baserat på den trafiken som finns på Teknikveckan. Så att man håller sig med en bra balans och med relevans. Och ska vi jämföra då vad det som kom in ungefär 37-40, alltså om man ska titta på ett månadssnitt. Vad hade vi som gick ut, Peter? Det avslöjar vi faktiskt aldrig någon, men det ligger faktiskt på 41 om man ska kolla ett genomsnitt.
Ja, just det. Vi har ju det är ju en förlust liksom.
Ja, men det är med några någon tusen lapp liksom upp till 4 000 back i månaden. Och då ligger Teknikveckan på ungefär 200 000 visningar per månad just nu. Och ja, det är ju liksom också the average. Det kan gå upp, speciellt om det blir liksom, ja, men liksom när det släpps nya saker som är väldigt intressanta. När det blir hype. Och den kan gå ner om det är väldigt stiltje på marknaden. Så att det här hör till kretsloppet med innehåll och visningar. Men alltså det är så här, nu är det ute där. Nu är siffrorna ute där. Så här ser liksom tekniksitesdrivarnas vardag ut.
Just det. Det är tufft. Och det kan man ju undra vad de förlusterna täcks upp från.
Ja. Och vad vill vi ha sagt med det här, Peter? Varför har vi suttit och pratat i podd i över en timme igen om de här sakerna? Jag hoppas väl att lyssnarna ska känna att shit vad intressant att faktiskt få veta, få lite svar. Man kanske har tänkt att undrar hur mycket pengar de tjänar på annonsen, eller shit, det där är en annons, eller och det här var en bra annons, undrar om den var kostar den här mycket eller lite att göra, eller ja. Man kanske till och med går runt och tror att Peter S. är inkomstmiljonär för att han driver Teknikveckan.
Nej då, jag är gift med dig istället. framförallt så ska man ju förstå vad man signalerar när man har adblockers på. Och ja, grejen är att jag har egentligen en personlig mot för att man har adblocker så. För att ofta kan det vara en diskussion typ så här, ja, men vi kan inte ha den här typen av intrusiv reklam för att då kommer folk aktivera sina adblockers. Så adblockers är ingenting som är jättevanligt. Det är någonting som liksom nördar har på. Och har man det så har det då liksom. Okej, okay, liksom skit och vara Patreon, blockera reklamen. Ja, det är snyggt. Vi får i alla fall räkna sidvisningar när vi sen ska sälja in reklam. Liksom. Sådär. Men det är liksom ingen jättegrej. Så. Men ni ska ju veta liksom att det går ju in på hotellet och låtsas som att ni är en gäst och tar från buffén. Liksom.
Det är ju det är bara så här, en liten snäll uppmaning skulle jag säga. Att gillar du Teknikveckan eller gillar du den här podden eller... Överväg att stänga av adblocken och kanske till och med överväg att bli Patreon om du gillar det här väldigt mycket. Liksom.
Ja. Det roliga med det här är ju också att det här är ju siffrorna är ju ingenting jämfört med min andra verksamhet.
Nej.
I förlust.
I förlust. Men det är ju... Ja.
Herregud.
Men jag tycker ändå det är så här... Konsten, liksom. Ja, men det är för konsten, Peter. Och det är, vad ska man säga... Jag tycker det är lite befriande att sitta här och prata öppet om det. Att, alltså här, och nu är förväntningarna ute där. Poff, gör vad ni vill med de här siffrorna. Men vi försöker ju jobba även hårt med YouTube-kanalen där.
Ja,
Peter.
Och det är ju kul att det har bärt frukt nu.
Ja, det börjar ju komma in lite grejer.
Mm, det är ju väldigt trevligt faktiskt. Det har ju tagit enormt lång tid att bygga upp någonting. Jag vet när jag började med YouTube-kanalen så startade jag min son i kanal samtidigt också. Mm. Så var det någon i skolan som undrade om han hade YouTube och då ville han vara med mig. Men då var det så här, du vet, jag gjorde så här, tyckte jag gjorde. Då är det ju skit, men då tyckte jag då jättemycket tid och bra fina produktioner och jag var bäst och så. Och så fick jag liksom 100 visningar och sen så öppnade min son Pokémon-kort och fick 5000 visningar liksom. Ja, kul. Det här är ju som så mycket annat när det kommer till teknik har vi pratat om liksom, att man kan inte applicera mekanismen, alltså intressemekanismen på teknik, för att det handlar aldrig egentligen om utseende, karisma sådär jättemycket från den som leder kanalen så, utan inom mycket annat så handlar det ju väldigt mycket om, jag menar, det finns folk som blir stora bara jag har den här ständiga metaforen, folk som sitter i en badring i en sjö i 24 timmar och skriker om saker och blir jättestora. Vi har sminkkurser, vi har liksom det här att man vill följa snygga människor. Det är inte bara att man vill snygga, det är oftast inte så att män följer snygga tjejer och det är för jävligt och sen följer tjejer snygga män, utan man följer ju ofta de man vill vara.
Ja.
Så att jag hörde någon sån här homosexuell influencer som hade gjort en sån koll då, för att han hade väldigt många följare och så tänkte han, men det är ju andra män som är attraherade av honom och vill ligga med honom. Men då visade det sig att det var ju andra heterosexuella män som bara ville se ut som honom.
Ja.
Och det är ju samma sak liksom att många av de här kvinnorna då, jag menar Bianca Ingrosso och hela gänget följs ju av andra kvinnor framförallt då.
Ja.
Och sådär. Och sen så ja, det är ju också YouTube, det är också en egen diskussion. Thumbnails, där det ska visas mycket hud,
ja,
och gärna urringningar och sånt. Det är liksom, där är ju one click wonders från män då, men liksom det hoppas jag att vi liksom står över då. När det kommer liksom att bygga upp teknikkanal här i Sverige så är det ju helt absurt långt. Det har ju tagit så lång tid.
Ja, och det sen finns också ju inte det här att du kan släppa en video. Din första video blev jättestor och du har nu så mycket subscribers att du har liksom, du har språngbrädan för att starta kanalen.
Nej.
Utan här är det verkligen från gräsrötterna liksom.
Ja. Sen har väl jag, fattat lite här nu att jag har genom blogg, alltså man kan ju se vad som har gått hem, och jag har ju fattat det kanske intellektuellt men inte känslomässigt då liksom, att random recensioner, det ger inte så mycket, utan det är ju det här att man ska lära sig. Det är ju de här guiderna, det är ju mycket det här att man faktiskt ska lära sig. Där får man ju ge även att liksom, de som blir stora på sminkguider, det är ju samma mekanism. Men jag har alltså, det här, jag har aldrig räknat på detta innan, detta är helt fruktansvärt.
Törs du avslöja?
Men, alltså jag har räknat här nu under de senaste, alltså sen kanalen startade då, så senaste 3 åren då, så har jag alltså lagt över 100 timmar per månad.
Ja.
Obetalt. Fy fan.
Ja.
Alltså det är ju, en arbetsvecka är ju 80 timmar ju. Så att jag har ju lagt, eller vad sa jag? En arbetsvecka är väl, vad är det? 20, vad ska vi säga? 8 gånger 5. Jag har ju 8 gånger 5. Det borde man ju kunna i huvudet. 40 timmar, ja precis.
Ja.
40, just det. Så det är alltså, jag har alltså lagt två arbetsveckor, mer än två arbetsveckor i 3 års tid. Dels då när jag faktiskt jobbade med det helt i då, men också det är ju kvällar och helger och negligerande av barn liksom.
Mm.
Och under den här tiden har jag också då fått köpa, det är ju en utrustningsspot, och ibland så satsar man ju på fel häst, men jag har alltså ligger på utrustning för de här 3 åren, så har jag också, jag är uppe ungefär 300 000, så då är det ju, jag har räknat här 125 000 per år i utrustning.
Ja, det är liksom ett snitt.
Man ska ju veta att de här, till exempel den här Sony-kameran som jag har nu, den kostar ju 45 000. Och så har jag en annan Sony-kamera, stillbildskamera också, som kostar 35. Och objektiven till dem kostar 20 000 kronor styck.
Det
ska också sägas att jag har alltså lyckats spräcka båda de objektiven.
Ja, jag vet. Här.
Ja, det är tokigt. Det kostar 10 000 att laga det. Men det får jag väl ta på mig lite själv. Men de är ju extrema, alltså grejen är folk skrattar lite och jag har spelat lite på det. Men de här kamerorna, vloggkamerorna som följer med överallt, de blir rätt utsatta.
Alltså, det säger ju sig självt liksom. Det är ju, du skulle ju egentligen behöva ha en GoPro, men den kan ju inte riktigt leverera.
Nej, det är ju så. Alltså den är ju helt sjuk, den Sony.
Ja. Men det är, vet du vad jag tycker är så bra här, Peter? Det är att du bara så här är det. Här är siffrorna, det här var det kostar. För det är nog väldigt många där ute som tittar och lyssnar på det som bara tror att den där har du fått av Sony, helt gratis.
Nej, Sony ger ingenting. Det finns långlån och det finns lite så här, ska den här tillbaka, bäst att fråga liksom. Sony... alltså, ja, nej, det är, de spårar upp och har gälen alltså. Mycket så. Finns ju en story om det också, typ befann mig i London och du vet på Sony event så fick man lite pengar för man skulle liksom göra dagen med sin, sen skulle stå de där och skulle ha kvitto på allting liksom. Det visste jag ju, vi är ju från Sverige liksom, men ja. Många andra bara kvitto. Sen så finns det övriga kostnader och sådär liksom. Jag vet att till exempel bara företaget, mitt företag är skyldig mig över 10 000 i bara körersättning för i år då. Ja. Så 18,50 kronor mil. Så jag satte ungefär 50 000 per år då. Så att minus 100 kostnader för per år för YouTube-kanalen är alltså 175 000. Då.
Ja, det ligger just nu.
Nu är det färdigköpt förutom att laga objektiv då.
Ja, och du ska inte ha sönder någonting i närtid har du tänkt.
Nej, precis. Jag har 11, jag har 10 kameror. Jag har 2 stycken Sony. Jag har en liten sån GoPro-kopia från Sony som den har typ batteri för 2 minuter känns som. Jag har 4 stycken Blackmagic-kameror. Det är ju studiekamerorna. De används väldigt lite numera. Och sen så har jag en drönare och någonting till. GH, sen har jag just det, Panasonic GH5 också. Precis.
Ja.
Där är jag ganska färdigköpt.
Men det är lite fantastiskt att vara teknik-youtuber. För man får ju bara gratis prylar hela tiden överallt. Folk bara kastar grejer på dig. Här, varsågod. Du behöver inte betala en spänn. Du bara lever livet
inte
liksom.
Plats. Jag har ju inte plats för några prylar alls. Jag vill inte ha några prylar liksom. Så. Mycket men, intressant.
Men det går ju inte, Peter. Alltså. Du kan inte betala 175 000 kronor om året. Får du in någonting på YouTube ändå?
Jag satt och var lite så här. Undrar om man ska tjäna pengar på det här. För att YouTube-intäkter är ju numera är det typ 4 000 i månaden.
Ja.
Så från YouTube. Och det är väl trevligt att det ökar sakta men säkert. Och sen så och det grejen med YouTube är ju att det är ju det enda som det är ju det enda som är liksom, ni säger att jag är här nu då för jag fick en fråga från mitt aktiebolag. Ja, det är nästa grej. För jag är ju ledig idag. Jag har ju semester idag. Just för att kunna göra klart faktiskt content. Två videos om en produkt här nu som kommer att... den kommer släppas imorgon. 15.00, de två videorna. Jag tror det är 15.00. Jävlar vad det kom in grej här klockan 8. Ja, man är aldrig riktigt semestrig. Så blir det ju liksom. Man tar semester, man jobbar på helg och så vidare. Och sådär. Och då hade det kunnat vara för intäkter på hela 4 000 kronor i månaden. Men sen så tog jag en poke bowl en gång med en herre som heter Anton Karmehed som vi alla känner.
Oh yes.
Och så började han prata om att vi kan sälja in dig. Vi kan sälja in dig, det är inga problem. Vad har jag?
Fast nu vet ju jag att Anton har ju inte skånska när han pratar business.
Ja, jag vet, så är det ju. Men nej, så när han pratar business och pitar liksom. Du vet väl att det är det sämsta man kan ha om man är säljare. För att alla callcenter som lurar pensionärer låg ju i Skåne där när man höll på med det. Liksom.
Och det finns en direkt kopplad, alltså, så det här är ju också etablerat ifrån typ Disney. Att alla skurkar i animerade barnfilmer och sånt här. Ja, men ni tänker på det när ni tittar. Alla skurkar pratar i skånska, så ni vet det. Och bara så här, ja men då vart jag lite kränkt nu för jag kommer från Skåne, tänker du. Ja, men då kan du så här vara lite lugn i att alla som är jäkligt goofy och lite efterblivna har ju alltid östgötsk dialekt liksom. Så bara titta på Hitta Nemo till exempel. Så hammarhajen i den filmen är inte särskilt smart. Men han har ju jättebred skötska. Medans vithajen har ju den bredaste skånskan there is.
Det är ju så. Jag älskar ju de här gotlänningarna. Hitta Nemo.
Ja.
Du vet när de skulle... De här sköna sköldpaddorna. Alltså,
ja.
Då är vi Gotland, vet du. Det är så. Men nej, så var det ju. Och det tyckte jag var tokigt. För det är väl ingen som vill titta på Lilla mig då. Då var det en betydligt mindre kanal. Men det var väl ändå nice. Och sen bara några månader senare då så gjorde vi vår sponsrade i video, eller man ska kalla det för Philips. Heter inte Momentum den. Men det är väl Philips skärm då, den här breda 49 tummarna.
Mm.
Det var ju kul också, för trots att det var försenad leverans, vilket har hänt alldeles för många gånger, så här, det är ju tufft. Alltså det är frukt. Det ska man ju veta. Det här är ju så här, det finns ju problem. Det finns liksom faktiska problem i världen. Saker som uppstår praktiskt. Men det här kreativa ångesten när man ska leverera någonting.
Alltså, gör något bra på beställning liksom.
Ja, nej, men det är ju, nu kan jag ju det liksom. Ja. Nu är det inga problem, men alltså, det har ju varit, jag tackar ju för den tålamoden från er håll flera gånger om. Alltså, jag vet inte om jag själv hade haft den tålamoden. Så det har varit fantastisk coaching, det har varit väldigt bra bollning och så vidare. Men de här första där liksom, du vet, det är som att det är en stor blockering, och den blockeringen blir bara värre och värre. Så där gäller det ju att liksom komma förbi den då. Det har jag gjort med lite erfarenhet. Men där, det har faktiskt blivit lite videos nu. Så att vi skulle nästan kunna räkna det till... alltså det är nästan 100 000 per år. Så att vi är uppe i 8 000 i månaderna.
Ja, det börjar täcka lite grann. Och det är liksom bara på Peter Esse som en entitet då. Som hans content creation med hans YouTube-kanal då. Så där kommer Core in och kan nästan chippa in med 100 000 per år i olika produktioner då för olika videos. Och du kanske tar foto och skriver någon artikel också och sådär.
Ja, men där har vi ju, precis, där är det ju... där är vi ju verkligen i ett samarbete. För att hela, nu står det här, för det är inte så, jag ska se här, jag tar bort den. Alltså. Det är ju, det blir ju lite minus kan man ju säga.
Ja.
Nu är jag igen lite osäker för att vår minuspost är så. Ja. Det blir lite minus där, så att vi har liksom 30 000 minus ungefär också. Så, att,
ja.
Så att det har ju ungefär gått liksom mellan 50-100 000 minus per år här nu. Teknikveckan som sajt är väl skyldig mig personligen ungefär 300 000 vid det här laget, 350 000.
Ja.
För jag har lagt ut det. Men det roliga är ju att bolaget har ju inte gått med förlust. Nej. Utan bolaget som ligger bakom Teknikveckan, man går in där så ser det ut ett par fin omsättning på ungefär 600 000 och lyckas gå plus minus noll. Och det är ju tack vare då att jag även jobbar utanför här att skapa content till er på Core, men också till andra. Så jag har alltså jobbat, jag har jobbat att skapa content för att... Ja,
för att skapa content.
Jag har alltså jobbat med att skapa content för att få jobba med att skapa content.
Ja.
Ja. Och där är vi nu.
Ja, det är
jävla roligt.
Men det är ändå, det börjar lida mot sitt slut nu, men väl ändå så här, ska vi summera som ett intressant avsnitt med pengarna, just att kunna få ut det, för det här pratas ju aldrig om. Det är ju ingen som sitter och diskuterar de här sakerna. Om man gör det, så är det bara vad som står på alla bolag. Och sen sitter man och gissar utifrån det. En sån här djupdykning har jag då åtminstone aldrig hört ifrån en sajt eller en YouTuber. För det är ganska poppigt, som det har du ju sett på YouTube, Peter. Med de här så här, jag avslöjar hur jag tjänar pengar på YouTube. Olika YouTube-profiler som lägger ut hur de tjänar pengar. Men det är inte riktigt så här detaljerat, skulle jag inte vilja påstå.
Nej, men det här är verkligheten, och man får väl göra lite vad man vill av det,
ja.
Kan jag känna. Det jag liksom... det som händer nu är ju att vi, som vi sa, ditten i Mac går in i Teknikveckan. Mm. Och kommer bli en del av det. Och gemensamma antal visningar. Och sånt, så kommer ju dubblera de antal visningar. Det kommer ju bli väldigt spännande att se vad det händer med annonsmarknaden. Samtidigt är ju massiva visningar. Det är ju inte en 100% ökning så, utan det är ju, då blir det ju mer kvantitet. Alltså mycket av de visningarna på 99 Mac är ju också riktigt gamla i serpen, alltså det vill säga att man googlar på en fråga och så i och med att den är så gammal och anrik så finns det väldigt mycket information på forumet.
Ja.
Och sen så, och där de annonsvisningarna är ju inte värda lika mycket som en som går in på Teknikveckan hela tiden och vill ha det senaste naturligtvis. Så är det. Sen när det kommer till Patreons, alltså det här podden här. Här någonstans så efter årsskiftet så är det det är slut med fritidsintresse liksom. Det måste göras professionellt. Vi måste liksom betala återkommande gäster.
Mm.
Johan, du har ju ett visst egenintresse att skapa verkligheten här nu efter hur det passar Core, med all rätt. Så.
Ja, så jag är ju här i form av representerar ju Core. Som
ja,
sagt.
Men precis. Ja. Men ni som tyckte det var spännande med Wärnberg från i måndags, nu pratar datacenter, han är ju naturligtvis intresserad av att vara med oftare även Andreas Berg som vi pratade om, men där någonstans, det här är människor som liksom annars får betalt för att föreläsa, och då helt plötsligt så skulle vi liksom bygga upp, alltså det vill säga man skickar en faktura och sen har vi en timbank här över året. På så sätt så skulle vi liksom kunna bygga upp den här podden på ett betydligt mer seriöst sätt, där det finns många svar att ge som inte nödvändigtvis är jag som svarar på dem hela tiden. Jag vill ju vara den som står för minst kunskap i den här podden. Och då är det antingen så får vi se om vi kan, det kanske blir Kickstarter-projekt istället här nu framöver, alltså det vill säga att man finansierar säsonger. Mm. Eller så kanske det finns någon av era ni som lyssnar kanske har fått lite inspiration och insett liksom vilket språkrör det här, den här sajten håller på att bli. Antingen enskilt men också tillsammans med övriga Core-nätverket. Annonsera oss Core så når man ju ut både till Teknikveckan, Feber, Nordic Hardware, Surfa, även Danmark. Och varför hela friden man skulle vilja nå ut till det landet.
Norge och Finland och hela Norden.
Norge och Finland, ja precis. Ja, nej men exakt. Alltså det är så här, vill ni vara med på detta tåget så hör av er. Men det här är samtidigt inget stort gigantiskt avsnitt på en och en halv timme som handlar om att liksom, nu ska ni ta upp pengar. Utan det är bara så här, vi har försökt förklara verkligheten på ett transparent och öppet sätt. Och det är inte synd om mig att få göra detta. Jag älskar mitt liv så otroligt mycket. Det är så kul att få göra allt detta. Men någonstans så börjar den här verksamheten bli så stor och så seriös så att man måste komma in i nästa andning, och vi måste kunna göra detta utan att tapetsera hela sajten med artrosreklam.
Mm. För det är det, det är liksom så här, man kan ju tänka kanske utifrån vad vi har diskuterat av Peter att det skulle handla om så här, ja, men om ni får mera visningar på Teknikveckan då får ni också mera pengar. Men så länge man har en aktsam inställning till vad man vill köra för någonting på, för annonser på sajten, så betyder det inte mera visningar, mera pengar. Utan samsynen som jag tror jag och Peter har här är att det ska alltid vara i bästa möjliga och största möjliga mån relevanta och bra annonsörer som syns på sajten. För att det ger också bra resultat. Så att om det går från 200 000 visningar per månad till 500 000, så betyder inte det att intäkterna har fördubblats eller mer det till, utan det betyder att förutsättningarna blir bättre för att kunna ta in några fler annonsörer som kanske då ökar intäkterna lite grann.
Ja, det är ju en ynnest att faktiskt kunna finansiera på annat sätt. Just att jag förstår ju de här, jag förstår ju när man går in på framförallt utländska, amerikanska, brittiska webbsajter som, alltså det är så mycket banners. Och det är banners, olika banners som att det kommer ner underifrån. Man scrollar, det kommer där det mitt i text och så vidare. Men de har absurda utgifter att betala.
Ja.
Det går inte att säga. Jag kan ju säga till skribenten att den här månaden är lite skralt. Så att nu får ni inte skriva så mycket. Men har man liksom ett gäng heltidsanställda där så är det ju dem. Det är ju det. Eller statlig lönegarantin liksom. Ja. Då är det ju konkurs liksom.
Ja.
Ja. Så att där har vi verkligheten helt enkelt.
Ja, och det, den är ute där nu. Och teknik, vi har kört Teknikveckan som ett exempel. Och även din egen YouTube-kanal som ett exempel på hur det ser ut. Och, men det ska ju samtidigt inte avskräcka, känner jag, alla. För att som en teknikvecka, alltså alla de här grejerna måste alltid börja med ett driv och ett engagemang. Och att man är fullt medveten om att det här är någonting där du kommer behöva lägga mera tid än vad du får betalt för. Under en väldigt lång tid. För att komma igång och komma någonstans. Men lyckan i är ju den känslan av när någonting nästan åtminstone börjar bli något så när självgående. Eller när man ser utvecklingen att det sakta men säkert rör sig mot att man faktiskt får det igen lite granna. För tiden kan man nästan aldrig räkna hem. Men bara känslan och lyckan av att man kan se att tråkiga kostnadsposter täcks upp av intäkter från YouTube-annonser eller banner-annonser, native-reklam. Den känslan, den är nice.
Den är nice.
Och har, jag tänker så här då, för att liksom så här, ja, reklam. Jag ska inte kalla det för reklam, men du var inne på det, Peter. Om man är sugen, om man har en sajt som är nice, man handlar om teknik eller en kanal på YouTube eller vad man håller på med, så, och vill vara med, så hojtar man. Du kan höra av sig till mig, och om man vill ha hjälp med att finansiera sin sajt och få in lite intäkter, så finns vi här.
JP@core.se.
core.se.
Just det, inte städbolaget.
Nej.
Där har ni problem. Ni fick lite kritik här. Det är aldrig någonsin. Jag tror att vi måste byta metaforen skomakarens barn till Kors webbsida framöver. Den är inte lätt.
Den är befogad feedbacken vi fick där på förra avsnittet. När vi hade en, jag har inte hunnit att svara honom än här på hans kommentar i tråden där på bubblan. Men vi fick lite kritik för att våran webbsida inte riktigt är up to snuff. Och det är under satt på prio, som sagt. Det är, jag har egentligen ingen annan ursäkt, eller vad jag ska säga, mer än att...
Nej, det är gott.
Men lyssna på den här. Det är en svinbra ursäkt, icke-ursäkt. Jag har ju lagt alldeles för mycket tid på att hjälpa Peter med de här sakerna. Så att våran egen hemsida har blivit helt försummad.
Roligt är ju också att det inte är ditt ansvar eller?
Nej. Men jag tar på mig den
liksom.
Jag tar på mig den och så försöker jag skuldbelägga då Peter, för att vi har ju lagt så mycket tid på att hjälpa honom då, så att det har försummat våran egen webbsida.
Så kan det gå. Med de härliga orden tackar vi dig, Johan. Jättekul att du liksom fick mig och börja räkna på det här också och se verkligheten. Hade jag vetat att det skulle ta över 1000 timmar att gå upp och bli liksom en, vad som definieras som en ganska liten YouTube-kanal på 17 000 prenumeranter, så hade ju naturligtvis inte gått. Och det är också anledningen varför ingen annan har lyckats, vad jag vet. Och så men nu sitter vi här och nu har jag rum. Jag har alltid sagt att Teknikveckan har varit min sån här vad kallas det, när man går in i pyramiderna så finns det förbannelse, ja just det, att det alltid varit min förbannelse, för att all sunt förnuft hade man ju skrotat den för 10 år sedan redan, när man konstaterade att det här blir lite tufft att göra över heltid, utan då började jag göra någonting annat istället. Men det har alltid känt att det är synd att lämna barnet utanför BB och springa liksom. Och här sitter vi nu så många år senare och är liksom i morgonen gryr, och vi har nog de kommande åren kommer bli så otroligt intressant.
Ja, det tror jag verkligen.
Och därför tackar jag er alla som har varit med så här långt, som har varit med i hela projekt. Vissa jag skämtar dagligen om någon frågar när det är dags att byta namn. Vi har ju haft iLove, Altomac, Array och nu Teknikveckan. Och ni som är Patreons och har varit det länge, ni är så fantastiska. Övriga, gå in på patreon.com/teknikveckan om ni så önskar. Skulle ni känna att shit, den där killen, han kan i alla fall få en kaffe så har jag skaffat ett så här buymeacoffee.com/se. Så kan man köpa en lattetimme om man skulle så väl önska.
Så lägger det Skåne mejerimjölk i den eller?
Ja, det är viktigt. Och Svega Skånerost, det ska ni veta. Det här är lite skämt från min senaste video. Och glöm inte också kolla youtube.com/peters, menar jag. Så ser ni då den här mjölkvideon då, bland annat. Och sen också då den här hemliga, eller avstängda funktionen på iOS 15. Tack så mycket. Vi hörs och vi syns. Och glöm för allt varmt att gå in och kommentera på Teknikveckan.se på det här avsnittet om vad ni tyckte om det. Ha det bra. Hej.
Hallå!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.